Sverige och Finland uppmanar folk att förbereda sig på ett eventuellt krig.
Sweden and Finland are urging their citizens to prepare for the unthinkable, the possibility of war.
Some Nordic countries are being asked in case war or other crisis situations happen.
We live in troubled times, says the voiceover, as Swedish authorities warn the country not to take peace for granted.
Så här har omvärlden kunnat läsa i flera medier de senaste dagarna, bland annat medier i Indien, Nya Zeeland, USA och Storbritannien har skrivit om det här. Men riktigt så här illa är det kanske ändå inte ställt. Det handlar alltså om de här nya anvisningarna om vår beredskap inför störningar och kriser, som de så fint heter här i Finland. En motsvarande broschyr publicerades också i Sverige, men de har ett lite mer häpnadsväckande namn. Den heter Om krisen eller kriget kommer. Men hur förberedda är vi på kris eller krig i Finland? Vad behöver vi tänka på och vad gör egentligen den här reserven som vi som gjort militärtjänstgöring i Finland hör till? Det ska det handla om i nyhetspodden den kommande kvarten. Jag heter Alexander Bejar. Den som är förberedd klarar sig bättre. Så inleds den finska broschyren som finns att ladda ner på suomi.fi och som berättar vad man borde göra för att vara förberedd på olika scenarier, bland annat långa elavbrott, naturfenomen som stormar eller översvämningar eller långvariga kriser som pandemier. I Sverige är de lite mer krisinriktade och inleder hela sin anvisningsbroschyr med rubriken Krig, det yttersta hotet mot vår frihet. Så jag förstår att internationella medier kan ha fått bilden av att vi nu i Finland och Sverige förbereder oss för det värsta alternativet. Trots att det här i Finland i alla fall främst handlar om att upplysa befolkningen om vad man borde ha hemma som reservförråd eller hur du ska få information om internet eller telefonförbindelserna bryts. Men om kriget kommer så har vi ju i Finland allmän värnplikt och om du har gjort din militärtjänst så tillhör du en reserv. Joel Eklund, han jobbar som sakkunnig inom medlemstjänster på Reservistförbundet, en nationell takorganisation för ett 100-tal lokala reservistföreningar och frivilliga försvarsföreningar. Joel, hur ser du och hur ser ni på Reservistförbundet på det här ganska osäkra världsläge just nu?
Det ser ju så bra ut i det stora hela, men att inte skulle jag säga att hos oss syns det i praktiska termer framförallt genom att vårt medlemsantal växer. Att sen det här Rysslands anfallskrig mot Ukraina så har vi, före det hade vi cirka 30 000 medlemmar och nu är vi kring 50 000 medlemmar. Vi ser det här intresset bland finländare för, ska vi säga, försvarsfrågor eller framförallt kanske på en personlig nivå att folk vill ju liksom ställa upp och öka sitt egna kunnande inom det här. Att jag skulle nog säga att vi har haft en vi växer så det knakar, att det syns ju liksom i praktiska termer i vårt arbete. Men att det skulle komma frågeställningar från medlemmar direkt kring det här är ju inte, för att våra medlemmar har ett intresse för det här och har kanske lite hum om det redan. Och sen får vi ju nya medlemmar som har intresse för det här och framförallt att skapa eget kunnande kring det hela. Jag skulle säga att det finns mycket människor nu som vill veta vad det kan eller vill göra vid en möjlig krissituation. Vi behöver nu inte tala bara om krig, utan det är ju lite bredare än det. Nu i veckan så kommer ju statsmakten ut också med den här nya broschyren för beredskap överlag. Att det här inte, ska vi säga, nu har vi haft en storm och jag talade just med min far på Åland och där hade elen gått av i byn i några timmar. Att inte det, bara det här med skytte och krig, utan nu kan vi ju ha andra oväntade situationer i landet. Att det är ju nu lite, ska vi säga, medborgarkunskap också som vi håller på med. Att vi kanske har blivit så tekniska att det, om nu vattenförsörjningen skulle gå av, så vad ska du göra? Att det är ju en lite större fråga också.
Ja, som sagt, den finska reserven. Just nu pågår uppbord runt om i landet, det första steget för alla 18-åringar in i det militära, där alla värnpliktiga och de som vill göra frivillig militärtjänst får reda på var och när de kommer att tjänstgöra. Efter uppbordet så gäller det att rycka in i militären och göra den här själva militärtjänsten. Och efter det så förflyttas du över till den här så kallade reserven. Lite beroende på vad du har gjort och fått för utbildning under din militärtjänstgöring så tillhör du reserven tills du fyller 50 eller 60 år. Men hur många människor är det som tillhör Försvarsmaktens reserv?
Hela reserven är ju liksom, då talar vi om alla som har gjort militärtjänstgöring och då talar vi om 900 000 människor kring den storleksklassen. Men då talar vi ju om alla. Att det är en skild sak sen när vi har krigstida reserven. Och det är ju Försvarsmakten som ansvarar för den. Och då är det, nu för tiden så är det 280 000. Vi har ju inte en djupare kunskap kring det. Utan det är ju en försvarshemlighet så att säga. Att det är ju Försvarsmakten som sitter på den informationen. Men att högst antagligen kan man ju säga att de här 280 000 pers är ju antagligen sådana som har gjort militärtjänstgöringen ganska nyss. Och antagligen har inkallats till reservistövningar så att deras kunskaper är på en lite högre nivå. Jag har gjort militärtjänstgöringen för 25 år sedan, aldrig inkallats på reservistövning. Mina kunskaper är kanske inte helt up to date. Så att jag hör till den här hela 900 000 pers men knappast till 280 000 pers.
Du nämnde och så tänker jag ju också ofta att när man tänker på reserven och man tänker tillbaka på sin militärtjänst så man tänker oftast i banorna om att man skulle kallas in till krig, men det finns många andra sorters kriser. Vad ser du i din vardag? Vad är det folk, vilken sorts kunskap är det folk vill upprätthålla? Var tänker man att man kan hjälpa till?
Det finns nog, det är en väldigt brett fält, men ska vi säga att När vi ser på Reservistförbundet så utgörs vi av 317 eller 320 lite beroende på hur räknar, lokalföreningar. Och det finns en väldigt massa pletora där inom. En del har mera med här VAPEPA, alltså den här frivilliga räddningstjänsten som de ställer upp lokalt för det. Eller som hjälp för polisen vid behov. Eller sen är det här, finns det veteranarbete som ännu finns ganska kraftigt kvar att om det är vid självständighetsdagen ljus vid veterangravarna så är det ofta reservist aktiva som håller upp det här. För att inte sen tänka bara på att upprätthålla det som du nämnde tidigare också med att vi har en stark försvarsvilja. Att i Tyskland så är det 35%. Och i Finland är det 80% om man har den här klassiska frågan att skulle du ställa upp även om det skulle finnas en risk för att kriget skulle förloras eller det här som har använts långa tider. Och det som nu efterfrågas kraftigt hos oss är ju när vi har så mycket nya medlemmar så det finns det här riktigt konkreta folk som vill upprätthålla sitt kunnande inom skytte. Och fast du skulle vara en aktiv reservist så är ju du inte inkallad så ofta. Det är ju en färdighet som du upprätthåller genom att öva. Och sen är det som efterfrågas nu, framförallt de kanske inte ens folk som hör till reserven som inte har gjort militärtjänstgöring med just kurser inom förberedelse, just inom att vad man ska ha hemma, om det blir elavbrott eller strömavbrott eller och hur man ska förhålla sig till dem. Att kurser inom det har varit väldigt populära. Vi ser en stark tillströmning av människor också som inte har gjort militärtjänstgöring som vill komma med reservistföreningar för att få en lite större kunskap kring de här frågorna. Om du bor i huvudstadsregionen så vet du vad du ska göra om du ska bli uppmanad att söka dig till ett skyddsrum. Att det går ju att kolla upp nog på nätet, men hur många har den här kunskapen? Och sen kan man inte alltid det här klassiska, om elen har gått av så kan du inte hålla på och googla.
Vad skulle du själv säga? Hur förberedda tycker du att vi finländare är på det här då?
Jag skulle säga att vi kanske har en planering på, ska vi säga, statsmaktens sida och på den sidan som är ganska välutbyggd. Men Jag vet inte, får man använda den här termen om liksom fredsskadade som man har använt om Sverige vid något skede, så nog kanske skulle det vara bra att folk skulle fundera lite kring det här.
Som konstaterat, du som har gjort din militärtjänst eller som har den framför dig ännu hör till reserven fram tills du fyller 50 eller 60 år, om inte du väljer att skriva ut dig ur reserven tidigare. Men jag som 26-åring då, det börjar vara en god stund sen jag gjorde min militärtjänst på Nylandsbrigad i Dragsvik, och det är ännu längre tills jag fyller 60 och kan pusta ut och vara borta från reserven. Vad kan jag göra för att hålla mig i skick ifall jag skulle behövas, Reservistförbundets Joel Eklund?
Nu är det ju den här helt bara att hålla sig i fysisk trim. Att om man nu ser på det att om man nu försöker se till att man klarar av att marschera, gå, springa så vidare, att man inte bara är en direkt softpotatis. Så att det är nu det kanske det riktigt det här mest grundläggande. Sen om man har i sin roll inom militärtjänstgöring någonting som man annars kan upprätthålla sin kompetens kring. Att om du nu är en vanlig jägare så då kan det vara lönsamt att försöka upprätthålla den där skyttekunnigheten. Och då är det ju faktiskt i dagsläget så är det lättaste att vara medlem i en reservistförening. Och sen är det ju nog, ska vi säga, mental förberedelse. Att veta att om man tillhör reserven att man har gått och kolla in på om man inte eller annat, att man vet vad man ska hålla på med i så fall. Att man inte blir direkt överraskad. Sen är det ju nog kanske inte direkt reservister, men överlag så är det just det här hemförråd, för det är ju den här rekommendationen att man har någon slags torrmat eller liknande som man kan tillaga för 3 dagars situation. Om det nu är tonfisk på burk eller vad man har som man kan tillaga i värsta fall utan el, eller om man är en aktiv kampare att man har en trang i att man kan koka ihop någonting. Att riktigt av de här grundläggande. Se till att man har någon slags, det här är kanske inte direkt för en reservist, men överlag att man har till, om vattentillförseln avbryts, har man något kärl där man kan ha vatten. Rekommendationen är 2 liter vatten per dag per person. Och det blir ju lätt om man inte bor i ett egnahemshus när man har ett stort garage och kan ha allting inlagrat. Om man är höghusboende som jag, så se till att man har någon slags dunk eller någonting som man kan fylla på med vatten. Vi är ju nog ganska vana med att ha alla det här från diskmaskin till tvättmaskin, och det kan ju vara ganska tjock om elen far och vattnet far, och man måste börja fundera på att finns det någon bajamaja eller någonting som man kan tillföra. Att det är ju så här praktiskt. Men om man har lite hum om det så blir det ju inte lika lätt någon slags panikkänsla, utan att man tänker sig att man kan klara sig ändå.
Försvarsviljan, alltså viljan att försvara Finland i krig, är och har alltid varit hög i Finland. Över 80% av finländarna säger att de skulle vara redo att strida för vårt land om det skulle behövas. Men om det skulle behövas då? Vad skulle hända om man skulle kalla in reserven? Så där i stora drag, hur skulle det här gå till?
Du skulle få en inkallningsorder. Och du nämnde här tidigare att man kan ju kolla in om informationen är på Ovainti, den här applikationen, att se var man har sin plats, så att säga. Men att inkallningsordern kommer, och därefter så får du tidpunkt och var du ska inställa dig, och därefter är du i försvarsmaktens händer, så att säga. Att det i stora drag kan man ju säga att nu efter den här lagförändringen var det förra året, så är det ju framförallt det här, de har gjort sin militärtjänst nu med gränsbevakningen som antagligen skulle vara i det första skedet. Men det där är väldigt mycket beroende på vad man har för militärplacering eller om man har en alls. Noggrannare än det där kan jag inte gå in på, det för att jag har inte kunskap om det. Det ska jag inte heller ha. Och även om jag skulle ha någonting så är jag inte den som kan besvara de här rätt. Att då är det nog Försvarsmakten som är den som ger ut den information som de uppfattar att det hör till allmänheten, så att säga.
Och sist men inte minst, den obligatoriska frågan då vi talar om kriser och krig och beredskap. Joel, behöver vi enligt dig vara oroliga?
Nu ska jag säga att det är dumt om man inte ska oroas alls av den här utvecklingen. Men samtidigt så oro botas med kunskap. Att, för vi säger, genom att själv göra någonting för saken så kan du ha mer kunskap om frågan och då har du kanske en lite mer rationell syn på det hela. Istället för att agera bara emotionellt och skriva ut någonting i sommen så kan du sitta inne med någon kunskap och lite ta det lugnt. Att jag har nog en ganska stor tilltro till det systemet som vi har.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och Joel Eklund, sakkunnig inom medlemstjänster på Reservistförbundet. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du varje vardag på arenan och där hittar du också alla våra över 1000 tidigare avsnitt. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser i Arena-appen så missar du inga av våra kommande avsnitt. Vi hörs nästa gång.